Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan, med mig Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Den taktiska triumfen och Det märkliga bytet. It's time to get rebel. Ja, vad säger vi? Det har varit match i Spanien och ja. Man får väl säga att det har varit delade meningar om den här insatsen.
Ja, jag kan inte påminna mig senaste gången som en match hade så spretiga reaktioner efter att det var verkligen folk 0-0 tack vare den taktiska triumfen och trots den hemska insatsen.
Exakt.
Och det blev ju väldigt snabbt både fans utanför arenan, i medier,
sociala medier,
i ens mejlkorg, väldigt snabbt en diskussion om att om reaktionerna lite grann.
Exakt.
Att det blev rätt mycket sådär att det var hur kan ni reagera på det här? Ni är helt verklighetsfrånvända. Eller hur kan ni acceptera den här fotbollen?
Exakt, bort från den. Så var det. Men om man får säga slutresultatet då, så blev en poäng mot Spanien. Det känns som en superresultat.
Fenomenal start.
Det är en drömstart, framförallt att Slovakien vann också.
Ja, och det gör ju att Sverige har ju ett grymt slag.
Jag går inte vidare nu då, det ska ju till ett mirakel för att de inte ska gå vidare nu.
Ja, just att Slovakien slog Polen också gör att matchen mot Polen får lite extra laddning. Men för Sveriges del så är det liksom inte måste vinna den, utan det räcker ju att kryssa där och sen slå Slovakien och sen kryssa mot Polen.
Exakt.
Så att för Polen måste väl gå rent här.
Ja, fast det räcker väl att slå Slovakien för att gå vidare.
Ja, då har de ju gått
vidare. Ja. Men slår de
Jag tänkte att det blir laddning mot Polen i någon avgörande match i sista.
Ja, men det kan det ju bli. Men jag menar, om Sverige skulle torska mot Slovakien så antar man att Spanien vinner mot Polen, och då är Polen avhängig i sista, känns
det som.
Och då har ju inte de någonting att spela för.
Nej.
Så att det är bra.
Men precis, det skakade ju om saker och ting alltså, att det blev så. Men vad ska man säga, ska vi ta Sveriges match från morgon då? Så var det ju startelvan ungefär som vi trodde.
Ja, exakt som vi trodde.
Exakt som vi trodde. Jag hade ju gått ut hårt med att jag tyckte att Claesson skulle starta.
Ja.
Jag tyckte inte Janne. Sebastian Larsson gjorde en väldigt bra match utifrån den rollen han har.
Ja, herregud, han var
sen
grym.
Så tänker jag fortfarande att sådär, hade de spelat med Claesson kanske de inte hade hamnat under samma tryck hela matchen och inte behövt allt Sebastian Larssons defensiva arbete, för de hade kunnat ta hand om bollen lite bättre. Men det är väldigt spekulativt. Han var grym. Victor Nilsson Lindelöf blev matchens spelare av UEFA.
Men det var ju Robin Olsson som var bäst.
Ja, utan honom hade det blivit 3-0. Så är det ju.
Ja.
Det är ju så. Alltså det är, och det blir ju så här i efterhand att i och med att det inte blir 3-0 så är det ju väldigt mycket lättare att applådera det heroiska hjältemodet.
Exakt.
I allt, hela insatsen.
Ja.
Och att Janne fick rätt som spelare på det här sättet. Men Daniel Olmos nick som Olsen räddade i första halvlek.
Ja, det är den sjukaste räddningen som kommer göra sig i det här mästerskapet.
Moratas friläge.
Ja.
Och sen har du Morenos nick från en meter i andra halvlek. Det är de tre absolut klaraste målchanserna. Och några ganska hyggliga chanser utöver det.
Jo, men Sverige har ju också två jättechanser.
Sverige har två. Och det är ju då den stora utropstecknet i den här matchen förutom Olsen. Det är ju att hur i helvete hittar Alexander Isak en väg in i den här matchen när ett lag som inte har något anfallsspel.
Nej.
Det är grymt imponerande.
Ja.
Och jag såg att du skrev idag här om att nu får han många storklubbars ögon på sig.
Mm.
Den där insatsen är ju inte vilken spelare som helst som går på i den sån match.
Nej, och jag jämförde med Thierry Henry. Jag tycker han flyter fram när han springer liksom. Det är det samma liksom svävar ovanför marken lite grann. Och det är liksom sån härlig kontroll av bollen och sådär, och det måste de se, de här storklubbarna, tror jag, att man gör mot ett så bra motstånd också.
Ja.
Som Spanien. Nej, det var kul att se. Sen var det ju, man säger så här, det var jag, men Spanien slog Tyskland med 6-0 i Nations League här senast, och det kunde ha blivit 12-0. Den matchen kommer jag ihåg till och med. Det var helt sinnessjukt. Nu får Sverige 0-0. Ja, de spelar primitivt. Det var inte speciellt vackert. Sen, och de borde ha gjort bättre när de fick bollen. Framförallt tycker jag Kristoffer Olsson var dålig på det. Han gör ju riktigt tufft. Men samtidigt så får man ju ändå säga vart vi befinner oss i den här näringskedjan liksom.
Ja, det är väl det här att det finns ju grader även där.
Ja.
Sådär att, och det blir som lite konstigt efteråt att de då som ville försvara den här insatsen, och även Janne, försökte få det till att kritiken handlade om ett önskemål om att Sverige skulle liksom spela med öppna spjäll och försöka vara lite härliga.
Nej.
Och ha bollen mycket och öppna upp. Det tror jag ingen vill.
Nej.
Men däremot har ju det här landslaget under Jannes ledning gjort väldigt bra resultat mot så kallade världsnationer utan att ha 15% bollinnehav och slå 89 passningar på en hel match. det är en mindre än en passning i minuten. Och det ger ju en liten annan känsla då. Att liksom att, okej, vi har, dels att vi har någonting att hota med själva. Ja. Det är lite mer stolthet i att spela så kanske. Ja. Om man hade, ja. Så att det är väl det jag tycker att man vill komma åt. Men det låter ju Bjarne som han tyckte det också. Ja. Alltså, om du lyssnar på när han pratar om matchen, så han försvarar insatsen, men han säger också att vi borde gjort det mer, fått bättre pressen och har varit bättre med bollen.
Och så är de ju ett eller två mål från att bli totalt slaktade ju. För att då förlorar de en sån här match med 2-0, ja, då är det ju
och med den insatsen till matchen.
Men samtidigt tycker jag ändå, bara titta på reaktionen, titta på sajten, det var lite för negativt tyckte jag, liksom ansats på allt om man tittar på artiklar och sådär.
Ja, från
med, ja, man tittar för att det var ändå liksom EM-premiär, alltså vem hade inte tagit 0-0 mot Spanien inför liksom. Nej. Och just med tanke på att vi är ju typ vidare. Nu ska vi inte ta ut någonting i förskott och jinxa det här. Vi kommer ju jogga hem den här gruppen.
Tror jag. Jag tror ja, bara vi får in Linus Alenius.
Exakt, han flygs in.
Ja. Nej, men jag tror det handlar om, jag var inte så himla negativ i min matchkrönika. Men jag såg att det var andra som var det. Våra kollegor på Sportbladet var ju mer negativa.
Det var mer kanske tonen i rubriken var lite negativ.
Jag var ju negativ mot Isak-bytet. Ja, jag tyckte att det kanske var ett lager av negativitet.
Men det var ju sjukt, det gick ju inte att inte kritisera.
På en negativ matchplan så var det ett lager av att liksom, okej, vi hade ett litet element i matchen som skapade några procents osäkerhet. Alltså, det rådde ingen tvekan om att Sverige inte skulle göra mål. Alltså det bara, Spanien kunde vara helt säkra på att vi inte skulle ha mål utan Isak. Men när Isak går av, då försvinner den lilla procenten vi har som hotar dem på något sätt. Och det kändes som att liksom, att fine, man kan ställa upp på hela den här liksom ansatsen till matchen, att vi måste vara väldigt avvaktande. Men då kan vi i alla fall få honom på planen. För så mycket förlorar vi inte defensivt, tyckte jag. Ytterligare 7 minuter. Jannes försvar med Isak-bytet var ju då att han har bara 3 bytestillfällen. Ja. Och han ville ta båda forward samtidigt. Han sa att han kunde tänkt så han kvar dem en stund. Det jag inte fattar då är för att Lustig gick ut 7 minuter senare. Han kunde fått dem 7 minuterna för att han var ju on fire då där. Men ja, men jag håller med dig annars om att det var lite ovanlig situation på det sättet. Att det var mycket kritik av metoden och så skulle man smyga in då hyllningar och resultatet samtidigt. Där är inte vi helt vana vid.
Nej, exakt.
Vi pratar nästan aldrig metod. Vi pratar nästan aldrig önskemål om hur laget ska spela. Så det är nästan väldigt mycket så här beröm för dem som tar det vidare liksom då. Och det var ju lite så på slutet av Lagerbäcks tid att där började folk prata väldigt mycket om sättet saker och ting hände att det var liksom dags för något nytt sätt och sådär.
Exakt.
Se vad det här tar vägen.
Samma sak med AIK och Alm var ju samma sak, de spelade väldigt tråkigt. Det blir så med till slut.
Spelar man på det sättet så då ska man ha resultaten, annars har man ingenting.
Nej, precis. Och nu har vi resultat.
Ja. Mm. Nej, men det är ju Spaniens del då, så det var ju mycket burop.
Mot dem, ja.
Ja, mot Morata framförallt. Ja. Och det slår ju en där när man ser honom spela. Jag vet inte hur mycket du har sett honom i Chelsea och Juventus. Och
inte supermycket.
Nej, men det är ju en spelare med liksom, man mycket pratar så mycket om att Timo Werner inte riktigt har psyket framför mål. Så. Morata är ju en seriemissare. Vi ska vara glada att det är honom, den här, att det inte är David Villa som spelar nya för Spanien. Eller Fernando Torres.
Seriemissare? Fan, vilket roligt.
Ja, men han är det. Det är helt otroligt alltså, att han missar. Så det var ju en viktig komponent för Sverige att han var på planen. Och han blev ju utbuad. Alltså, det var ju mycket frågor till spanska spelare efteråt där sen. Hur känns det att Morata blev utbuad?
Och jäklar, han får väl kritik nu, Luis Enrique, med tanke på att det inte är en enda spelare från Real Madrid och Ramos och hemma liksom, så att jag kan tänka mig att
stoltheten där. En svensk spelare fick kritik också för en miss, för det var ju en
Men ja, det är sån här återkommande fråga, man ska ge de här idioterna som skriver där uppmärksamhet liksom. Det är liksom, det var ju den enklaste bollen att slå in som för en krönikör och säga men det är dåligt med näthat, och det är klart att men man, det är ju idioter som sitter och skriver där. Och det var ju som det jag slogs av när vi hade var i Båstad, som är liksom det enklaste sättet att komma runt det här, det är ju att ha bank-ID på Twitter, Instagram och Facebook. Så de behöver inte vara, de är inte anonym längre liksom.
Ja, då är det väldigt enkelt att komma åt dem som...
Exakt, och då är det inte många som vågar, för det är ju anonyma, det är, de gömmer sig bakom det anonyma liksom kontorna, då kan man skriva vad som helst.
Ja.
Och då är man jättekaxig, men när man får stå med sitt namn så är det helt annat liksom.
Ja, nej, men det är väl det här, folk kommer fortsätta vara otrevliga på internet.
Ja.
Och det här är ju långt ifrån bara ett fotbollsproblem.
Nej. Men det är ett samhällsproblem.
Men man, liksom, man kan väl göra en sak när liksom... när det här blir utlöser, som det var med Jimmy Durmaz till exempel, rasism, ja, eller att det utlöser hot, eller i det här fallet hade det verkade varit ganska grova riktade grejer mot hans familj.
Ja, det är helt sinnes.
Det är ju väldigt svårt att förstå hur en missad målchans mot Spanien kan utlösa sådana saker. Men,
och vad de vill när man går på...
Vad ska bli bättre,
vad ska bli bättre om? Vill de att han ska sluta spela fotboll? Ja. Eller vill, tror, liksom, vill de att han...
Jag tror man ska komma ihåg ofta, det kan säkert ha slagit dig någon gång också, när man tycker folk är onödigt otrevliga på internet, vilket ju händer med jämna mellanrum. Men det är ju att de som är onödigt otrevliga på internet, de har ju ofta ganska mycket problem själva i livet.
Ja, det är ju så.
Det är ju ångestladdat på något sätt för dem. Och massa bekymmer som de ska få utlopp för.
Ja.
Men de mår inte så jättebra.
De mår inte jättebra.
Det är min, brukar jag tänka. Ja. För jag har aldrig gjort något fel eller varit dålig på någonting. Så det kan bara ligga hos dem, alla problem.
Exakt. Nej, men alltså det är en sak. Och det har man ju lärt sig också när man började med det här. Då tog man ju åt sig mer när man var ny, liksom när det här med internet och Twitter kom. Då satt man ju svara alla. Men det har ju du och jag pratat om jättemycket. Du var ju sådär i början också, så att du svara alla och skulle förklara. Men jag menar, det går ju inte. Nu är det bara skita i det. Det finns ju hur många anonyma idioter som helst som sitter och skriver.
Ja, det tar mycket
tid. Och så eldas det på av alla andra liksom, och så, liksom, som tycker, det finns ju några som tycker så här roligt att elda på det här matet och liksom ska vara liksom nästan något
cool.
Exakt. Det är bara att skita i det. Och det är såklart, det går ju inte att skita i det när man som spelarfru får hat och hot.
Nej.
Vad ens man har gjort. Det är ju helt sinnessjukt. Men
jag tycker det är som enda lösningen på det här på något sätt, det är ju att de här nätjättarna, så kallade de, skulle lägga större resurser och städa upp. Och det var ju de inne på inför turneringen här. Kulusevski pratade om det, för han verkade ju ändå, om man får läsa mellan raderna, lite berörd av hur mycket han hade fått utstå under säsongen i Juventus på olika sätt. Och det är ändå spelare som i regel har gjort det bra.
Ja,
han har gjort 7 mål i Juventus, så han är 21 år. Ja. Och debut i landslaget och sådär. Och han verkade ju, jag tyckte man kunde höra det på honom i alla fall. Ja. Han tyckte inte det var så rolig dimension av offentligheten eller kändiskapet.
Nej.
Och att han redan hade gått då så långt i sin tankebana kring det där, att han förstod att det är Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, alla vad det nu är för mer, som behöver ta ett tag i problemet. Det är inte spelare, eller vi, eller vi kan liksom inte göra någon sorts uppfostran av befolkningen till att sluta vara otrevliga på internet. Så att det var väl där, det är väl någonstans där man hamnar för, även i det här fallet då.
Och hur svårt ska det vara, tycker jag? Men vad är det de förlorar då, de här jättarna, om man ska logga in med ett bank-ID till exempel?
Nej,
är det att de får de tappar jättemycket
antagligen.
Ja,
antagligen. Men jag vet.
Men det hade ju varit en jättebra lösning.
Säkert bättre svar på den
frågan. Ja.
Berg i alla fall då, gjorde väl vad han kunde också, får man säga, den här matchen. Men
ja, han spelade ju fram i Isak.
Det är en hisklig miss.
Ja, det är det ju. Och det sa ju han också. Han ska ju mål 99 av 100 gånger.
Ja.
Men det var ju lite vackert att se där när Isak springer fram till honom.
Hämtar upp honom.
Ja, exakt.
Jag vet inte om du har tittat på den igen, hela den aktionen av Isak. Alltså, den avslutas ju med att han plockar upp Berg.
Ja.
Men han är ju den som vinner bollen utanför svensk straffområde.
Ja.
Han bryter ju en spansk passning. Sen tar en ny position och sen frispelar han Berg med den här genomskären. Ja. Sen tar han en ny löpning och får bollen av Forsberg. Ja. Och sen är ju felvänd mot 3.
Ja.
Och gör bort allihopa. Det är en sensationell. Och det är så här, man ska inte hålla på med de här jämförelserna. Jag är den första och tycker att de är ganska relevanta. Men kan man konstatera att en svensk spelare har inte gjort det där förutom Zlatan Ibrahimovic under min livstid.
Nej.
Alltså ingen kapabel till den aktionen han gör i det anfallet. Så det är kittlande inför Slovakien.
Ja, verkligen. Och där känns det som nu, jag skrev en krönika när jag såg Slovakien, att det här kommer bli tufft för Sverige. Nu känns det som det här kommer bli en piece of cake. Nej då. Men det är klart att det kommer vi. Och man såg också där Slovakien på att Marek Hamšík har ju liksom börjat trigga igång nu.
Mm.
Han känner sig väldigt lugn och trygg med bollen. Och han kommer nog bara bli bättre ju längre turneringen går, tror jag, med tanke på att han har ju skadan där i IFK Göteborg.
Mm.
Jag pratade med en slovakisk journalist som sa att han är nog väldigt tacksam mot IFK Göteborg att han fick chansen att komma igång där.
Men he couldn't wait to get the fuck out of it.
Typ så var det. Men och det är klart att de har ju Skriniar som är ruggigt bra.
Ja.
Och
vilket
de har
som på.
Ja, verkligen. Och de har ju Hamsik. Sen har de ju målvakten som kanske inte gjorde det sin bästa match senast, men
nej, precis.
Din kompis.
Min kompis, Martin Dubravka. Ja, han hade inte haft så lite att göra en match på länge.
Nej.
36 skott på sig. Så. Men visst, det är inte ett helt oävet lag. Men det är ju på pappret fortfarande ett svagare lag än Polen.
Men det blir ju spännande nu när Sverige ska ställa om helt.
Ja, och förra matchen.
Precis, det blir ju liksom en helt annan matchbild. Mm.
Och om det då sker en förändring i startelvan.
Ja.
Rimligen behöver han väl vara lite mer offensivt balanserad på högerkanten nu. Nu borde han ju starta Claesson, tycker jag.
Och peta Sebastian Larsson efter en heroisk insats mot Spanien.
Men det här är ju inte Sebastian Larssons match. Det skulle vara i sådana fall om han spelar...
Ja, peta Kristoffer Olsson.
Ja, det. Ja. Men han är samtidigt en av de mest konstruktiva mittfältare. Så det är svårt.
Han passar ju annars.
Det är inte en helt lätt ekvation, nej, tycker jag. Och Kulusevski kan vara tillbaka också.
Ja. Det här får ju ett jätteproblem nu, ja. Man ska inte skratta åt det. Men Berg, om man petar Berg efter det här, ja, det är ju klart jättetungt.
Då är han ett nättroll.
Nej, men det är jag tror Janne kör på med samma elva.
Ja.
För jag tror, säg att Kulusevski då, som har haft covid-19, kanske inte är jättefit för
fight. Och så,
nu när vi har ett sånt pass grepp om den här gruppen, eller i alla fall andra platsen, så kanske det är bra att köra på med samma elva och sen på Polen slå om och ta in Kulusevski.
Ja, det han skulle kunna göra, tror jag, det är som du säger då, att han skulle kunna flytta på Olsson till förmån för Sebastian Larsson som innefältare.
Men jo, det är klart, men inte det, men det är svårt att se också att Olsson
åker ut i sån match.
Ja.
Så han har så samspelat med Ekdal också.
Ja, och sen kan ju Lustig komma på kanten där istället för Seb liksom och dra växlar så att
vi anfaller ju mest längs vänster kanten.
Ja.
Också.
Så att nej, jag tror han ligger kvar med samma.
Ja. Och sen, nej, det är ju inte helt osannolikt.
Men om det inte är någon skada då, Lustig kan ju vara. Ja, han
gick av.
Ja, gick av. Han går väl allt av sig 73-75.
Ja, men Janne brukar ju tycka att han ser trött ut.
Ja.
Och så kommer du att skratta i mikrofonen och säga jag var inte alls trött, jag ser ut så.
Ja, exakt.
En annan detalj från Spanienmatchen som ju är lite intressant också, det är ju att det verkar som att Gustav Svenssons tid som stödgumma i 75 är över.
Ja.
Jens kan just komma in istället.
Jo, men det var inte där jag... Jo, nej, där hade jag fel. För jag sa att de här tre... Jo, men det så hade ju varit såklart. De här tre, när Janne pratade om de här tre läktarspelarna, det hade ju varit Svensson,
Granqvist.
Ja, men kan just det också, men Svanberg var ju borta. Så då... ja.
Men han fick speltid.
Ja. Jo, jag vet, ja, exakt. Det han går ju före Svensson nu.
Ja, det gör han ju.
Ja.
Det är lite intressant, generationsväxling. Ja. Det har ändå varit en sorts central komponent i Jannes landslag. Gustav Svensson alltid kommer in.
Exakt.
Till och med starten.
Det är över.
Det är över.
Mm. Och Granqvist har inte ombytt, va? Han var på läktaren.
Han var på läktaren. Ja. Det var han och Kulusevski och Svanberg utanför strupen. Men ja, vi vet inte. Det är väl, de landar ju då i... Vi är i Göteborg 2 nu. Jag såg 2,5
Vi sitter och kollar ut över... Ska vi se vad det här är? Det här är... Ja, men
tågstationen var nästan, sa vi.
Ja, tågstationen, precis. Vi bor på Clarion Post tillsammans med honom. Vi ser Göteborgsoplan där.
Vi pratar väldigt långt bort från mikrofonen.
Vi ser Göteborgsoplan där. Så att det är, du har fina utsikter än vad jag har. Du bor på 10:e våningen och jag bor på 5:e våningen.
Vi kommer fram till att bo 3 våningar upp.
Ja, exakt.
Men, och hit kommer landslaget nu om en stund. De flyger från Spanien, flyger från Spanien i eftermiddag, så att de landar väl ungefär nu.
Träning imorgon.
Här har de träning imorgon som är helt stängd. Sen är det en presskonferens. Sen har de en kvarts öppen träning innan de flyger till St. Petersburg på torsdag. Och dit åker du.
Precis, klockan 3.
Och dit åker inte jag.
Nej. Nu byter jag av den här. Jag ska säga det att jag har precis fått min första vaccinspruta. Jag är väldigt glad över det. Det fick jag igår. Jag gjorde sån här, satt med den här appen i nästan 40 minuter och tryck. Till slut så fick jag en akut tid på Sofia hemmet.
Och då gick det batteriet slut.
Precis. Så det var jättebra. Eller akut tid. Jag fick så här, jag klickade i och då fanns det en tid ledig klockan 5. Ja. Och då gick det igenom. Klockan var 16:53. Så jag satt med taxi och börnade dit. Kom en halvtimme för sent, men då var de försenad redan, så det var lugnt.
Nu kommer du lite skyddad till Ryssland i alla fall.
Absolut, väldigt, väldigt lite. Och sen ska vi ta sådana här PCR-test då. Just innan, det. Imorgon har jag bokat tid för det här.
Det var dramat jag berättade om i vår förra och sånt här då.
Exakt.
Vi tog det vid lite fel tidpunkt.
Ja.
Det var ju ett av flera logistiska hinder på plats på det här mästerskapet då. Det andra logistiska hindret var ju då att UEFA hade slarvat bort eller gjort något konstigt med alla mellannamn. Och jag har ju 3.
Jag har inget.
Du kan få ett av mig.
Ja.
Jag heter Noah Nils Karl Heinz.
Ja.
Det där var ett jäkla bekymmer för dem. Så
ja.
Vi fick ju sitta 2,5 timme på UEFA Sekreteringscenter. Det var inte bara jag, det var även Filip...
Det var många som hade problem.
Filip Karl Benedikt tror han heter.
Ja.
Flera från Aftonbladet och fotografer och andra som blev sittande där. Med våra mellannamn flytande någonstans i Schweiz. Och sen så märktes det väldigt tydligt i Sevilla att... Det var inte jättelänge sedan som de fick information om att ni ska arrangera EM här. Inte
nej.
I Bilbao, utan vi hade ett annat tillfälle där det var 8 funktionärer som tog 40 minuter på sig och kom fram till att vi inte behövde hämta ut några matchbiljetter.
Nej.
De hade stått och slagit oss i olika system och sa ni finns inte i systemet, var man svettas ganska mycket. Det var också varmt, jag vet inte om det har rapporterats här i Sverige. Det var varmt i Spanien.
Så här, vi tjatade om att det var varmt i Sevilla och sen var det tävling i sociala medier efter första halvlek, hur många passningar Spanien hade slagit efter 45 minuter. Det var liksom det enda som rapporten från. Ja, det var det är faktiskt jävligt varmt där och hettan, hur påverkar den då? Ja, men Spanien slog ju fan 10 000 passningar första, Sverige slog 2. Det är helt sjukt. Nej, nej, Spanien slog 962 passningar totalt.
Kepa, fjärdemålvakten. Ja. Han kom inte ens med i slutgiltiga truppen. Han slog fler passningar än vad Sverige slog.
Ja, minut 35 och... exakt.
Så var det ganska mycket. Ja. Nej, men som man skulle förstå vidden av få passningar Sverige hade slagit. Ja, men varmt var det. Sen, det ska bli nog varmt i Ryssland också, så ni kan göra den här vinkeln igen när ni kommer dit.
Fast Sankt Petersburg är så varmt här, eller inte där?
Sibiriska
superhettan.
Nej, det är nog inte riktigt samma sak.
Nej, vad hemskt, var det 30 grader? Vad hemskt. Hur överlevde de? 30 grader.
Nej, det är faktiskt inte riktigt klokt. Nej. Men är vi nöjda?
Jag tänkte dra en liten rolig Silly Season-grej här. Jag skrev ju på Twitter här, det här är alltså superettan Silly Season, så det är ingen supergrej. Men vi har ju i Akropolis har ju gått
upp och ner
får man säga, mest ner, och ligger väl i botten
av superettan.
Ja. Och sparkade sin tränare Mirza Jelicak, tydligen inte var någon hit där. Sen hoppade sportchefen av. Och anledningen till det är att Akropolis styrelse nu försöker ta tillbaka den gamla tränaren Giannos Christopoulos.
Ja.
Och det har ju inte fallit god jord hos sportchefen, så han har hoppat av.
Uh-huh.
Och tydligen så är spelarrådet vill helst inte ha tillbaka honom, vad jag har hört nu.
Nähe.
Så att vi får se hur det slutar. Ja, jag vet inte. Det är ju ganska många. Jag räknar ut, det är väl kanske 10-14 spelare kvar från senast.
Okay.
Det kommer ganska många nya som inte har haft Giannis Christopoulos.
Det händer grejer i
Akropolis.
Alltså. Det är en turbulent klubb, men som är spretig alltså, på ett roligt sätt också.
Ja.
Med sina värvningar till höger och vänster.
Ja, det är mest spelare som kommer hem och vill bo i Stockholm. Ja. Då har de bra konkurrensfördel av.
Precis.
Vi får se vad som händer där då. I övrigt så...
Ny Bayern-tränare är klar.
Milojevic. Och där så, det var det pratade vi om förut va, att det ska bli spännande att se. Han är ju mest värvad på internationella meriter.
Och ganska mycket personlighet tror jag.
Ja, exakt, de behövde någon som...
De vill ha mer auktoritär. Jag vet ju att en av de grejerna de framfördes internt i Hammarby under fjolårssäsongen inte gick så bra. Det var ett önskemål om att Stefan Billborn skulle ha kostym på sig.
Mm. Var det så?
Ja, på riktigt. Och Björklund, Anna Björklund skulle ha det här skulle ge en annan auktoritet på något sätt. Uh-huh. Att det har funnits en röd tråd i det här, tror jag, var en längtan efter ett mer auktoritärt ledarskap liksom.
Så att, Stefan Billborn kostym, det tror jag aldrig har sett.
Nej, han har nog inte haft det.
Nej.
Det var väl kanske då, blev väl ännu viktigare för honom att inte ha det då.
Det kan jag tänka.
Jag har ingen aning. Men det är väl det man vill låta.
Ja.
Så Milos kommer in där med kamratuppfostran.
Ja.
En piska i handen.
Ska vi spekulera i att Stefan Billborn kanske gör Jens Gustafsson sällskap i Hajduk Split? De har ju varit tränade tillsammans i U21 va? Minns jag rätt då, U21-landslaget? Ja, jag tror det. Att de har kamperat ihop. Jo, men det hade de. Det var de väl. När Jens var där med... Han var ju 21 år, Billborn där ett tag.
Okej, okay. Jag har ingen pinne.
Jo, jag tror det.
Vi gissar väl att Billborn är tillbaka i svängen snart.
Ja, verkligen. Och jag menar, det här, han är ju vinnare av det här. Ja. Hans kultstatus
höjts. Det blev ett bra avslut från honom. Alltså, han kommer ju ifrån... Och det är väl det här vi sa sist också. Att dörren är vidöppen för att komma tillbaka. Känns det som.
Ja, verkligen.
Det är inte det lättaste att lämna en klubb. Nej. Och känna att det finns en väg tillbaka.
Nej. Men ja, det är spännande att se. Sen är det väl tränar Rulliansen är väl ganska klar va?
Ja, nu känns det inte som att det händer jättemycket mer.
Nej.
Tycker jag alla fall.
Inte alls, eller inte alls kanske, men Superettan kan nog hända en del.
Ja, men det känns ju att jag ska sett en bra tag framöver. Det har bara gått 8 omgångar. Det är rätt tid att sparka en tränare nu.
Ja.
Det har inte hindrat dem.
Men jag tror att det var därför de tog in Milos nu också. De har ju Halmstad, Degerfors och något till lag från botten där. Så han får ju en bra start där. 3 och sen ska de in i Europa liksom. Så att,
och MFF flottades mot Riga i Champions League.
Ja, det ska vi inte heller glömma. Det känns väl som en drömlottning. De var väl på väg att skaka efter Köpenhamn 2019 va. Men det känns, alltså Riga, det ska MFF vinna med tanke på. Men sen blir det intressant då. MFF jagar en mittback. Jag har fått in bud på Hamels Hodzic nu, såg jag. Daniel Andersson bekräftade med att de var för dåliga. Så att de letar också efter en offensiv förstärkning till, tror jag, en anfallare. Men Toivonen är skadad, exakt. Och där har ju Isak Kiese till sagt att han inte aktuell för allsvenskan.
Nej.
Vi kör vidare, det kan man förstå.
Vi kör vidare med skuggtruppen.
Exakt. Ja, de måste vi ju hylla också.
Ja, det var en helt
ja. Avbryta semestern för att tävla eller för att träna i, med sex personer i Göteborg med liksom en procents chans att komma med i E-truppen.
Och inte bli inkallad någon.
Nej.
Men nej, det var fint. Det var ju även, kan rekommendera någon som inte har sett eller hört det, på Ersbaggis gjorde ju en väldigt bra intervju.
Ja, verkligen. Och bra hyllningstal till Sverige.
Till Sverige. Och det innebar att representera Sverige. Ja. Det var väl ett fint sätt, för det blev ju liksom på något sätt då, det ramade in det där tillfället ganska mycket med den skuggtruppen. Att vad var det de ställde upp på egentligen? Mm. Och han hade ett väldigt bra sätt att formulera det på.
Ja.
Han är ju skicklig retoriskt på Ersbaggis, får man säga. Men även Kristelin och de andra som var där, var då det ingen tvekan om att de gjorde det för deras
skull. Och jag tycker vi avslutar så. Vi får, Svenska fotbollsförbundet har ju lagt ut den här hälsningen på Twitter. Så vi avslutar med den. Så säger vi på återseende efter Slovakien-matchen. Vi hoppas att vi är klara för andra omgången.
Precis.
Det kan vi vara då om vi vid seger.
Så blir det fler PCR-tester i sommar.
Exakt. Tack för det här avsnittet.
Hej, poja, gänget, spelare hemma i Göteborg. Ni som klev in i torsdags i en egen liten bubbla för att finnas till hands och hjälpa oss om vi hade behövt det. Tyvärr, för er skull, så kommer vi inte behöva er nu. Men vi är jävligt glada och tacksamma för att ni ville göra det här. Och var beredda och stand by om det hade behövts. Så vi vill bara tacka er på det här sättet. Stort tack, ha det bra så länge.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.